Välkommen till Horisont Dialog från Bristol Myers Squibb. Jag heter Andreas Kjellander. Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig grundbult för att driva forskningen av nya innovativa behandlingar framåt. Det skapar inte bara värde för patienter som saknar vårdalternativ, utan det ger även viktiga erfarenheter för klinikerna i vården. Sedan 2016 har en negativ trend setts i kliniska prövningar som bedrivs i Sverige. En utmaning som alla aktörer inom sjukvården och life science-industrin tillsammans måste samarbeta kring för att vända. Susanne Hedenstedt arbetar som nordisk projektledare på avdelningen för kliniska läkemedelsprövningar på BMS. Hon har nära 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen och hon har arbetat länge med just kliniska prövningar. I det här avsnittet så får vi lyssna på hur Susanne ser på forskning, hur den kan moderniseras i takt med att samhället digitaliseras och vad det betyder för Sveriges patienter. Till samtalet som leds av BMS egna Kristoffer Fratta Börjes.
Varmt välkommen till dagens avsnitt av podden, Susanne.
Tack så mycket.
Du, innan vi drar igång här och pratar om kliniska prövningar, kan du inte kort berätta lite grann om dig själv? Och hur började intressera dig för just kliniska prövningar?
Absolut. Jag har arbetat på BMS i 17 år med kliniska prövningar och har tidigare jobbat totalt 24 år faktiskt med kliniska prövningar i olika roller. Och min roll här på BMS är att vara projektledare, vilket innebär att jag då leder ett team med olika kompetenser i att planera och genomföra kliniska prövningar. Framförallt är det inom cancerområdet, både hematologi och andra solida tumörer också. Och förstås alla typer av faser och olika typer av studier. Jag började lära mig lite grann om kliniska prövningar när jag jobbade som sjuksköterska på hjärtintensiven. Det är min bakgrund. Och när jag jobbade där så såg jag alla de här spännande studierna som gjordes på patienter där på hjärtintensiven. Och jag tror att det var där jag insåg hur viktigt det är att man verkligen tar fram nya läkemedel och lär sig mer om hur läkemedlen fungerar. Det var allt från antiarytmika till blodförtunnande mediciner. Man testade också olika typer av diagnostiska läkemedel med snabbtester och så vidare. Och det här förstås, det slog an hos mig att man måste driva forskningen vidare. Mm. Och jag själv, kanske just för att jag är sjuksköterska, så är patientperspektivet väldigt viktigt för mig. Jag tycker att det är viktigt att som patient kan vara delaktig i sin egen vård och verkligen kunna prata om kliniska studier också själv. Och att man också självklart får tillgång till nya behandlingar. Mm.
Och vad har kliniska prövningar för roll idag i svensk sjukvård?
Ja, man säger, vad är kliniska prövningar då? Ja, det är ett systematiskt sätt att undersöka nya läkemedel. Det kan vara effekt och det kan vara säkerhet för att se om det verkligen är en läkemedel som skulle kunna fungera på patienter. Och vi brukar säga att dagens forskning är morgondagens vård eller morgondagens behandling. Och jag tycker det säger ganska mycket om vad det här handlar om då. Det har ju varit, alltså vi blir allt längre, det har varit jättemycket teknisk utveckling och även medicinsk utveckling. Och jag kan ju se, om man jämför med hur det var när jag jobbade som sjuksköterska på 80-talet, att det har hänt fantastiskt mycket, saker som man inte ens kunde drömma om idag. Jag ser till exempel då när jag jobbade på hjärtintensiven, när patienterna kom in med akut hjärtinfarkt, så tog man ett EKG före och sen tog man ett EKG efter att man har gett trombolytisk behandling. Man visste inte alls vad som hände under tiden där. Mm. Idag följer man ju EKG kontinuerligt och ser precis vad som händer in real time.
Mm. Vilken utveckling.
Eller hur? Det är fantastiskt.
Om man kollar liksom statistiskt, hur många kliniska prövningar bedrivs i Sverige idag?
Ja, det finns ju statistik från Läkemedelsverket. Tyvärr säger det ju inte egentligen någonting om hur många studier som faktiskt genomförs. Okay. Utan det är hur många ansökningar som skickas in till Läkemedelsverket. Och då ser man att förra året så togs det emot 288 ansökningar om klinisk prövning, varav ungefär 193 var från bolag som typ som BMS då.
Ja, just det.
Och det här är ju en liten uppgång utifrån en faktiskt ganska lång nedåtgång. Ända sedan 2007 så har det varit en långsam nedåtgång. Och det här är ju förstås ett problem att vi inte har, att vi inte får de här mycket prövningar, utan att det här har faktiskt varit en nedåtgång. Om vi jämför till exempel med Danmark som har också haft svårt tidigare, men 2018 så tog man ett initiativ, faktiskt en life science-strategi att öka antalet kliniska kliniska prövningar. Och då bland annat så skapar man det här en ingång i kliniska prövningar med TriNation som driver både från klinikerna men också från läkemedelsbolagen. Och där ser man effekt. Det stiger upp ordentligt och där leder de ligan i Norden på antal kliniska prövningar. Så det finns hopp. Vi kan spännande. Göra mer.
Ja, spännande. Hur står sig Sverige och ja, men kanske Norden då internationellt sett om man kollar på ett globalt perspektiv?
Man kan väl säga att det finns både styrkor och svagheter i vår region. En styrka är ju att vi har en väldigt tung forskningstradition i Sverige, så att man är väldigt bra på specialistområden, vi är bra på komplexa studier, vi är bra på fas 1-studier och så vidare. Nackdelen är väl kanske att, eller nackdelen, det är egentligen en fördel, att patienter är ganska välbehandlade om man jämför med kanske länder där det inte finns tillgång till så mycket behandlingar. Så där kanske det finns mer patienter att ta in i studier än vad det finns i Sverige.
Mm, just det.
Sen har vi ett problem som har kommit ganska nyligen, att vi ser att klinikerna ibland är tvungna att tacka nej till studier som de är intresserade av på grund av personalbrist, framförallt att det saknas sjuksköterskor. Mm. Och det är ju en utveckling som inte vi vill se.
Nej.
Jag tänkte på när vi pratade om statistik så vill jag också nämna att Vetenskapsrådet skrev en rapport 2017 där man också tittade lite grann på hur det ser ut med vad det är för studier faktiskt som görs. Och då ser man att de studier där det är flest patienter, det är inom hjärta-kärlområdet och lungsjukdomar, och det kanske inte är helt oväntat. Mm. Men hur antal studier då som görs, där är det flest inom cancerområdet, vilket också makes sense. Mm. Vi satsar ju väldigt mycket på cancer just nu.
Två stora folksjukdomar kan man väl ändå säga.
Precis, precis. Och om man tittar på då hur många patienter som deltar från Sverige i internationella studier, så varierar det ungefär mellan 4-9%. Så det är ju ganska litet, men vi är också kanske små länder. När det gäller antalet barn i studier så är det också ganska lågt, och det är också någonting som är lite bekymrande kan vi säga, för att det är förstås viktigt att man också gör prövningar på barn. Barn är ju inte små vuxna, utan barn har ju helt annan metabolisering och eliminering av läkemedel. Och jag vet, om man tittar långsiktigt eller tillbaka, så sa man då att vi skyddar barn mot kliniska prövningar då genom att de ska inte vara med. Mm. Medans nu så ser man mer som att man ska vara med i kliniska prövningar, för det är just ett säkert sätt att faktiskt utvärdera läkemedel även hos barn. Mm. Så att, jag hoppas på att den utvecklingen kommer att öka, för det är viktigt att få med barn i studier.
Det får vi verkligen hoppas. För förut så då applicerade man den datan och kunskapen man hade för vuxna till barnen.
Precis.
Och gjorde egna antaganden kanske.
Ja, och det är ju inte optimalt förstås.
Nej. BMS är ju ett forskande läkemedelsföretag. Hur ser det ut med kliniska prövningar på BMS?
Jo, forskning och kliniska prövningar är en av våra högsta prioriteringar på BMS. Att ta fram nya lovande substanser och göra kliniska prövningar på dem. Och vi gör väldigt mycket prövningar. Jag har faktiskt helt färsk statistik här. Vi gör nästan 300 prövningar globalt, och med fler än 66 400 patienter. Det är inte illa, det är häftigt. Och vi är väldigt stolta över att ha så mycket studier pågående. Går man då ner till ett nordiskt perspektiv så har vi ungefär 60 pågående studier på nästan 800 patienter, även det. Mm. Och går vi ner sen då på ett svenskt perspektiv så har vi cirka 30 pågående prövningar i Sverige och på ungefär 160 patienter.
Inom olika då, diagnoser?
Olika. Ja, absolut. Mm. Det här inkluderar inte prövarinitierade studier, ska jag säga också, okay. Så att det är tydligt. Hade vi lagt med det så hade det blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket mer.
Ja, för det är så. Det är ju företagsinitierade studier, prövarinitierade studier och sen även från universiteten.
Mm, precis, stämmer bra. Ja. Och där vill jag också säga, alltså vi skulle inte kunna göra studier utan våra samarbetspartner ute på klinikerna. Så att det är, alltså, jag vill bara säga ett stort tack till dem som är med i våra studier. Mm. Utan dem hade vi inte kunnat driva forskningen vidare och säkerställa att vi får nya spännande behandlingar för våra patienter. Så, mm.
Ja, men det är bra. Sverige är ett ganska avlångt land och det ser lite olika ut med vart de stora klinikerna, universitetsklinikerna finns och vart alla människor bor. Hur säkerställer man att man har en likvärdig tillgång till kliniska studier vart man än bor i landet?
Jag önskar jag kunde säga att det är det, men jag skulle säga att det kanske inte är det. Om vi tittar själva på hur, var vi förlägger våra studier, så är de flesta kanske i södra och mellersta Sverige och lite mindre upp i norra Sverige. Och det betyder ju att kanske patienter som bor långt ifrån universitetssjukhus och så vidare kanske inte har samma möjlighet att kunna delta. Och det är ju inte bra förstås, och det är ju någonting som vi jobbar på och vi kanske kommer komma tillbaka till lite senare under den här intervjun. Det som man ser då, hur löser man det här ur ett praktiskt perspektiv, är ju att ofta klinikerna har samarbeten eller nätverk mellan varandra där man skickar patienter till den kliniken som har en pågående studie. Kanske inte tvärs över hela Sverige när det gäller vanliga studier. Men när det gäller barnstudier och mer sällsynta diagnoser så är det väldigt vanligt att man har etablerade nätverk. Så att alla vet att det är just i Lund eller det är just på Karolinska som just den här studien går. Och då har man det att man skickar patienter. Och det kan ju också vara att man skickar patienter utomlands till och med också när det gäller barn.
Okay.
För att säkerställa att man får ta del av de här nya spännande behandlingarna.
Just det. Jag tänker, idag så är ju patienten ofta väldigt involverad i sin egen behandling och man vill läsa på information själv om sin diagnos och vad man har för möjligheter till behandling och så vidare.
Mm.
Vart kan liksom patienter och närstående vända sig för att hitta information om pågående studier?
Och jag är jätteglad att kunna säga att det blir bättre med just det. Jag har... För några år sedan så träffade jag en svårt cancersjuk patient, en kvinna, som uttryckte just precis det du kanske vi har varit inne på lite grann, att det här kan vara svårt att hitta. Det är så, ja, vad letar man någonstans? Mm. Och till exempel clinicaltrials.gov har ju jättemycket information, men det är kanske inte helt patientvänligt. Och när jag hörde den här patienten då prata så blev jag väldigt berörd. Så därför är jag väldigt glad över att vi i januari 2019 lanserade vår plattform för kliniska prövningar som är till för patienter, anhöriga men också sjukvårdspersonal som inte har erfarenhet av att jobba med kliniska prövningar.
Just det.
Och den här plattformen är tänkt som ett stöd då, just precis det vi pratar om här, att man kan hitta information om vad är en klinisk prövning, vad innebär det att delta, det är frågor och det är svar, så man har möjlighet att verkligen kunna ställa de här frågorna till sin läkare också. Man kan också göra det vi kallar för en pre-screener, eller att man kan fylla i ett formulär med frågor om sin behandling och sin sjukdom för att kunna sen se om det är så att det finns någon BMS-studie som skulle potentiellt kunna passa. Och fyller man i det här så får man också en lista från clinicaltrials.gov som man matchas med också, så att man både BMS-studier och andra studier på clinicaltrials.gov.
Just det.
Och sen kan man också då, om man hittar en studie som är potentiell match, så kan man också i vissa fall få kontakt direkt med klinikerna för att fråga om det här skulle kunna vara någon studie som skulle kunna vara lämpligt.
Mm.
Det är otroligt, otroligt spännande. Sen kan jag säga att det är inte bara BMS Study Connect förstås som finns där ute, utan det finns ju många andra webbsidor och portaler nu. Regional cancercentrum, Kliniska studier Sverige, massa olika patientföreningar som också har information om kliniska studier. Men det som är mest spännande skulle jag säga är att alldeles nu här i dagarna så kommer man lansera LIFS, alltså Läkemedelsindustriföreningens nya portal för kliniska prövningar som heter HICS, Hitta kliniska studier. Och det här är en portal som då LIFS tillsammans med medlemsföretagen har tagit fram just för att ha ett ställe där patienter och även sjukvårdspersonalen kan hitta prövningar. Och det ska vara heltäckande då, så att alla läkemedelsbolagen hjälper till att lägga in informationen här, så att den ska vara helt up to date med vilka studier som pågår och som också tar in patienter. Så det här är jättespännande. Och inte nog med att man kan göra det, utan HICS har också där kommer vi kunna lägga in information och få statistik.
Aha.
Ännu mer statistik på vilka studier faktiskt som startar och så vidare, som kan göra det lättare för oss att hitta var någonstans kan vi förbättra möjligheten att få mer kliniska prövningar. Så det är jättespännande med HICS, tycker jag. En sak vill jag bara säga också, att det är förstås självklart jätteviktigt att om man som patient går in och söker i någon av de här databaserna, att man måste ju förstå att det inte är självklart att den här studien, att man får vara med i studien, utan vi rekommenderar att man tar och diskuterar potentiella studier med sin läkare för att se, är det faktiskt så att de skulle kunna passa?
Just det. Och nu beskriver du här hur man liksom digitaliserar vården. Och vi lever ju i ett allt mer digitalt samhälle. På vilka andra sätt har man liksom fört in det digitala i kliniska prövningar?
Ja, det finns många olika sådana digitala lösningar. Ett av de digitala lösningar som vi många företag jobbar med nu är decentraliserade kliniska prövningar eller studier, kliniska prövningar med decentraliserade element brukar vi kalla det för. Och det låter ju jättehyper, vad är det för någonting då? Ja, det är ett sätt att använda modern teknologi på och att kanske göra vissa delar av studien utanför den traditionella kliniken, det vi kallar för site då. Och det här är förstås jättespännande och väldigt modernt och hett just nu.
Och kanske också viktig fråga i och med att vi ser liksom personalbrist på många sjukhus och att det eventuellt kan vara en faktor som driver den här nedåtgående trenden som man har sett många år.
Absolut. Och det är spännande för egentligen det här med decentraliserade element är ju egentligen inte nytt. Nej. Utan det här är någonting som har funnits länge men kanske mer inom studier som inte har med läkemedel att göra. Kanske mer säg, probiotika eller vad som helst. Men nu under pandemin då kan man säga att det exploderade för plötsligt så insåg man att man var tvungen att använda sig av mer decentraliserade element. Och jag menar, det är säkert inte bara jag som för första gången gjorde ett onlinebesök med vårdcentralen under pandemin. Så att man ser ju i USA så ser man att antalet sådana här det vi kallar distansbesök fullständigt exploderade under pandemin. Och det är ju samma sak här också. Jag har ju erfarenhet av det också att se. Jag tänkte om jag får berätta lite mer om de här olika decentraliserade elementen som man kan
självklart
använda. Ja. En av de saker som ingår i begreppet decentraliserade element det är elektroniskt konsent till att delta i kliniska prövningar. När man blir tillfrågad om att delta i en klinisk prövning så måste man ju förstås få information och det får man ju förstås av sin läkare. Sen normalt sett så brukar man få då skriftlig information där det beskrivs exakt hur prövningen går till och läkemedlet, biverkningar och så vidare och så vidare. Det här kan ibland vara en lunta på 10-15 A4-sidor och kan vara ganska svårt att ta in som patient. Och det är en feedback som vi har fått från många patienter att det är svårt att förstå och greppa vad innebär det egentligen. Mm. Kanske också när man har fått en diagnos och man har svårt att ta in det här. Då kan man ju istället ersätta den här pappersluntan med en digital version. Att patienten får kanske läsa informationen på en padda. Där man då till exempel kan, om det är några delar av den här informationen som man upplever är, man förstår inte riktigt så, kan man markera dem. Och sen så får man upp en lista på alla de saker som man har markerat som man sen kan diskutera med sin läkare. Man kan också tänka sig att det kan finnas videos och andra typer av information som gör att det blir, vi är ju olika på hur vi tar in.
Vi tar till oss information olika. Ja.
Precis. Så det här tycker jag är jättespännande. Här har vi helt en möjlighet till att se till att patienter verkligen förstår vad det innebär. Och gör man det och säger ja så är det större chans att man faktiskt också stannar kvar i studien. Så det här tycker jag är jätteviktigt och spännande. Sen är det också så att självklart så när man har blivit informerad och så kanske man behöver komma hem och fundera på, vilja delta och så vidare. Och sen så ska man ju då, om man då väljer att vilja vara med, så måste man ge sitt samtycke. Och normalt sett skulle man kanske då behöva åka tillbaka till kliniken för att signera det här samtycket. Men här kan man också till och med göra det här på distans, att man kan signera det digitalt och slippa åka in bara just för den sakens skull. Så är också ett exempel på hur man kan minska bördan för patienter också för kliniken. Då, att försöka ta bort alla den här restiden som är faktiskt en av de saker som upplevs som mest betungande för patienter.
Just det. Och jag tänker, ibland är ju patienterna äldre. Jag tänker kanske framförallt i vissa cancerdiagnoser. Ja, digitala lösningar kanske inte alltid är en förenkling för de patienterna. Nej. Har man tittat någonting på just det?
Ja, absolut. Och det är självklart, i alla fall i de studier som BMS är med på, där säger vi att självklart det måste alltid finnas en pappersoption, så att säga. Mm. Att man kan välja att inte vara med i det. För det får ju inte vara så att patienten inte känner sig informerad eller är informerad korrekt. Så absolut, det är förstås ett krav att det ska finnas en möjlighet att göra annorlunda. En annan sak som är när det gäller decentraliserade element är att man då kan använda såna här distansbesök besök som jag pratade om tidigare, att man då kan ersätta vissa besök som inte krävs på kliniken med ett videobesök med sin läkare eller sjuksköterska. Igen, spara tid. Och vi ser ju också att det finns data som säger att om man räknar på hur mycket tid som går åt för ett besök, så den lilla del som du har faktiskt med läkaren och sköterskan, det är väldigt litet versus restid, leta parkering kanske, vänta i väntrum och så vidare. Så att det här tror jag är ett väldigt bra sätt för att faktiskt minska bördan för patienter. Någonting annat som också ingår i det här med decentraliserade studier är möjligheten till att få ta blodprover eller vård i hemmet. Och det är också någonting som vi också tittar mycket på. Vad finns det för möjligheter att kanske ha sjukvårdspersonal som kommer hem och tar blodproverna och så, igen för att då minska bördan för patienter. Jag tänker också, det behöver inte bara vara patienter som är svårt sjuka, utan det kan också vara de som är fortfarande i yrkeslivet och som har svårt att komma ifrån.
Och det här livspusslet liksom.
Ja, men precis, precis. En annan sak är att få läkemedel hemskickat kanske, om det till exempel om det är tabletter och så, skulle det kunna vara möjligt. Vi har till exempel att möjligheten att ha appar där patienten kan få mer information. Vad är det som händer på nästa besök? Att de kan förbereda sig och så vidare. Det är jättespännande. Man kan kanske besöka lokala labb istället för att åka till laboratoriet på universitetssjukhuset där man kanske gör sin prövning. Olika typer av sensorer eller wearables, att man får faktiskt real-time data här och nu, vad som händer med patienten. Jättespännande. E-dagböcker, alltså där man kan då registrera hur mycket läkemedel man tar eller biverkningar. Också. Samma sak där, att man kan få real-time information och väldigt snabbt kunna gå in med åtgärder om det så behövs. Påminnelse till nästa besök eller läkemedel och sånt där. Och självklart är det ju inte så att alla de här olika elementen är med i varje studie, utan det är ju oftast, man väljer ju det som passar just den här populationen och så. Och då brukar man kalla det för en hybridstudie, att man har en kombination av en traditionell studie med då olika decentraliserade element.
Många möjligheter att utveckla klinisk prövningsverksamhet med de här digitala elementen.
Ja, absolut.
Vad är läkemedelsmyndigheternas syn på decentraliserade element som vi har pratat om precis?
Ja, och det är ju jätteroligt, för att vi ser att både Läkemedelsverket i Sverige och även Läkemedelsstyrelsen i Danmark är väldigt aktiva inom det här området. De har sett att det här är något som kommer stort och också valt att gå in väldigt aktivt att verkligen ta reda på vad finns det för förutsättningar till att använda decentraliserade element i kliniska prövningar utifrån det regelverk som finns och så. Och vi ser också, det finns Svenska Läkemedelsverket och Danska Läkemedelsstyrelsen har på sina hemsidor faktiskt en hel del guidance om hur man ska ställa sig till de här sakerna. Och de har faktiskt inte hittat några hinder till att göra kliniska prövningar med decentraliserade element. Och det är ju förstås väldigt viktigt. Sen ser vi också att även Europeiska myndigheten och FDA faktiskt också kommer komma med guidelines på hur man ska hantera decentraliserade element i kliniska prövningar. Mm. Och Läkemedelsverket är väldigt aktiva som jag sa, och under 2021 så gjorde man faktiskt just en sån genomgång av regelverken för att just säkerställa att det inte finns några hinder, och det som jag sa fanns det inte. Och sen gjorde man också 5 olika kliniska studier där man faktiskt hade decentraliserade element för att se lite grann hur det fungerade, och erfarenheterna från det finns också på Läkemedelsverkets hemsida, så jätteroligt. Och det som man fick ut av det här är ju också att det gäller på klinikerna att förstå att även om det är vissa saker som då görs utanför kliniken, vad det nu må vara, så är det fortfarande prövaren, alltså den som är huvudprövare, som är ansvarig för det övergripande ansvaret för studien fortfarande. Så det förändrar ingenting, utan setupen är precis som vanligt då. Sen är det också förstås viktigt att fundera på risk och nytta. Varför lägger vi till de här? Det ska inte bara vara för att det är kul att testa, utan Nej. Det ska verkligen finnas en motivering till varför man faktiskt...
Och en vinning.
En vinning för patienterna framförallt, men också självklart för klinikerna. Så det här är förstås jätteviktigt. Och det här kan låta som oj, 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 vad innebär det här för mig som kanske jobbar som studiesköterska och så. Det är klart att det är ju nytt första gången, men igen, tanken är ju inte att det ska med medföra mer arbete, utan att det snarare ska göra det enklare för även de ute på klinikerna att göra kliniska prövningar. Så att det finns väldigt tydliga riktlinjer för hur man ska göra träningar, stöd och så vidare. Mm. Och det här är förstås AO, för att vi vill inte orsaka mer arbete för de ute på klinikerna.
Nej, och jag tänker som alltid när man inför någonting nytt så kommer det säkert innebära lite mer arbete i början. Just. Men sen när man liksom får snurr på det så kommer det kanske till och med att frigöra tid.
Det är så som är tanken, ja. Precis. Och vi är jätteglada att vi kommer starta vår första studie med decentraliserade element inom hematologi nu här under året, under före sommaren är planen. Ja. Så det är väldigt, väldigt spännande att få göra det.
Håller att det tas emot och går bra.
Ja, precis.
På vilket sätt kan digitaliseringen av kliniska prövningar bidra till forskningen och tillgängliggörandet av nya läkemedel till patienterna?
Ja, alltså genom att använda decentraliserade element så kommer man ju förhoppningsvis kunna få in mer patienter i studier, som jag sa. Kanske ändå en större population, kanske norra Sverige eller vad det nu må vara. Och då kanske kunna göra studier också på mer sällsynta sjukdomar och verkligen kunna få mer data på det. Och självklart också så blir ju det mer jämlikhet för patienter, att fler kan delta i kliniska prövningar. Tufts institut i USA gjorde en rapport och en undersökning på att se vad bidrog decentraliserade element till. Och där ser man att studier som använder decentraliserade element, där blir det en kortare ledtid i studier, vilket innebär också att man får resultat snabbare. Och det här är ju förstås fantastiskt, för det är ju dit vi vill komma, ett snabbt resultat så vi vet vad är effekten av en viss behandling. Mm. Det man också såg, det var att i studier med decentraliserade element så minskar det vi kallar för screen fail rate. Och det betyder alltså att man screenar ett antal patienter till studien och sen då är det kanske då vissa som inte kvalificerar sig för studien på grund av olika kriterier. Och det kallar man för ett screen fail. Och det betyder att det blir mindre patienter som faller ifrån, det vill säga mer patienter i studien. Också väldigt, väldigt positivt. Så tanken med det här är att det ska kunna avlasta de kliniker som vi samarbetar med och att man kanske då ska kunna hjälpa till med en ny typ av infrastruktur med just hjälp av de här decentraliserade elementen.
Mm. Om vi liksom zoomar ut igen och kollar brett, varför är det så viktigt att vi har ett stort engagemang i kliniska studier i Sverige?
Ja, jag vet inte, om man går till sig själv så tänker jag att skulle jag bli sjuk så skulle jag självklart vilja ha tillgång till nya och innovativa behandlingar. Och det är därför självklart att det är viktigt att man stimulerar forskning och ser till att det blir tillgång till nya behandlingar. Jag läste en ledare häromdagen som skrevs av Frida Lundmark på Läkemedelsindustriföreningen. Och jag tyckte hon sammanfattade det så väldigt bra, att hon sa att vi har ju satsat jättemycket på att få fler kliniska studier till Sverige. Man har haft kliniska prövningar, eller studier och prövningar, det är samma sak i princip. En life science-strategi på att öka kliniska studier. Det har varit en statlig utredning också. Trots det, som jag pratade om tidigare när vi pratade om statistik, så ser man fortfarande ganska liten, bara en liten förbättring. Och det här måste ju förstås arbetas med. Vi ser att, som jag sa, Danmark då, som har fått till fler studier. Det är ett mycket mindre land, de kanske inte alls har samma gedigna forskningserfarenhet och så som Sverige. De lyckas, så det måste kunna gå att lyckas, och det här är jätteviktigt. Jag tänker att kliniska prövningar måste vara en del av vården, en naturlig del av vården, och att det ska inte bara vara någonting som vissa eldsjälar, läkare, sköterskor ute på kliniken så gör utanför arbetstid när de har tid och ork, utan det här måste vara en del av vården, tänker jag.
Mm. Och där är det ju vissa vårdprogram som implementerat i rekommendationerna att en viss procent av patienterna ska gå till kliniska prövningar. Mm. Så då gäller det att det finns kliniska prövningar också.
Precis, och det här är jätteviktigt. Och här tänker jag att det finns ju en viktig roll hos klinikerna eller läkarna och sköterskorna som deltar. När vi har en studie som potentiellt ska starta, att man verkligen gör en bra utvärdering av hur många patienter tror man att man kan faktiskt ta in, och att det blir en realistisk bedömning. Mm. För att om vi överskattar vår möjlighet att ta in patienter och inte levererar på det, eller inte levererar den kvaliteten på data som krävs, då är det ju mindre chans att vi får nya studier. Så att vi behöver alla hjälpas åt åt för att se till att Sverige blir valt för kliniska prövningar också. Mm. Så jag ser det som att det är ett gemensamt ansvar, både förstås hälso- och sjukvården, läkemedelsbolagen, men också myndigheter. Att man tillsammans jobbar för att göra sin del av det hela för att se till att vi får fler kliniska studier till Sverige.
Ja. Tack snälla Susanne, det är så intressant att lyssna på när du berättar om kliniska prövningar. Är det någonting sista som du skulle vilja säga till lyssnarna som de kan ta med sig?
Ja, gärna att läs gärna mer om vad kliniska studier innebär. Under pandemin så vet jag att det var flera intervjuer med bolag som tog fram vaccin och så. Och jag tror att många kan finna det ganska intressant att förstå egentligen vilket otroligt rigoröst regelverk det finns bakom kliniska studier. Och att det inte alls är att man är försökskanin, utan att det här är faktiskt riktigt, riktigt på allvar och säkert. Så det är bara en uppmaning till de som lyssnar att lär er gärna mer om kliniska studier.
Ja, tack. Om man är nyfiken på Study Connect, vart hittar man det?
Det hittar man på, antingen kan man gå genom BMS hemsida, där finns det länkar till Study Connect, eller så går man till Study Connect Sverige. Det är bara att googla lätt.
Ja. Tack snälla.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på Horisont Dialog. Vi hoppas att du har fått nya tankar, inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din vardag och dina egna sammanhang. Blir du nyfiken på fler aktuella frågor och samtal med forskare, vårdgivare, beslutsfattare och andra, så rekommenderar jag att besöka horisont.bms.se, och det är horisont med ett Z. Stort tack igen för att du har lyssnat. Ha en bra dag.